Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna ska du vara till fotbollsmorgon 5 oktober vecka 40. En vecka som började med Per, att Zlatan fyllde år.
Ja.
Är det en, typ den födelsedagen utav en människa som inte är en släkting till dig som du har bäst koll på?
Nej, faktiskt inte. Men varje gång när den dyker upp så blir jag glad. Jag blir mycket gladare än om det är en släkting. Jag värderar den nästan högre än min egen. Så, för nu är det verkligen så att varje födelsedag från honom känns ju som liksom ett rekord på något sätt.
För Zlatan eller dig?
Eller för oss båda, att ja. Vi får vara med.
Ja, men precis. Ja, men det är ju härligt ändå. Och härligt att du är här.
Du var här?
Ja. Alldeles strax kommer Oliver in också. Thomas Järnberg. Fortfarande inte släkt med Sixten Järnberg, vad vi vet.
Inte än alltså.
Jag har ju bett honom kolla det. Mm. Men han vägrar återkomma med svar. Det är det som är så roligt. Men han är ju typ, han pratar ju dalmål. Det känns som att Järnberg är gångbart namn där uppe i Dalarna.
Borde jag ha sån här DNA-test?
Jag har gjort det och fick väldigt intressanta svar.
Ja.
Men det är ingenting jag ska ta här. Därför att det kan...
På Järnbergssläkten eller på...
Nej, på min egen, på min eget DNA. Men har öppnat upp att jag kan skämta om rätt många grejer och säga att jag är en del utav det. Ja. Så att man liksom inte skämtar om andra utan man skojar om sig själv. Mm. Väldigt viktiga 2%. Så.
Alltså jag har gjort samma sak. Alltså man har ju en del 1% som man inte har någon aning om.
Nej.
Italien.
All right, mäktigt.
Så jag är liksom...
Italienare.
Jajamän.
Jag har ju då så här, kungligt blod i ådrorna. Ja, precis. Mm. Way, way back.
Ja.
Alltså från när liksom, människans vagga.
Ja.
Så att om man ska göra en rimlig tolkning utav det. Och så tänker man att alla är typ släkt från början. Liksom, ja. Då är jag liksom urstammen där nere.
Hur ser man på de här? För jag har gjort det. Hur ser man att det är kungligt?
Man måste vara bra på att tolka det där. Tolka, tolka informationen.
Ja,
precis. Och den höga pannan är det som också ger bort det.
Det är kungligt alltså?
Ja, och hög intelligens.
Okay.
Så det är en kombination där. Det är bara att gå igenom våra kungar och se.
Ja. Ja,
hur det gick för dem och hur hög pannan de hade. Välkommen också till min favoritålänning, Viktor.
Tack.
Det är ju så att vi har ju lite grann att reda ut vad gäller Åland.
Mm. Eller?
Nej, vi har ju faktiskt det.
Ja.
Det är ju Ingves som verkar ha tagit fart. Jag får ju folk på mig, alltså, när man ut och går kan det komma fram någon och säga så här, hör du vet väl att Ingves är från Närpes, inte från Åland.
Mm.
Då svarar jag lite slarvigt, same same, och så går jag vidare. Är det någonting som, tror du att finnarna, eller finländarna blir mer arga över att man buntar ihop dem med ålänningarna, eller tvärtom?
Ja, jag tror nog det faktiskt. Men det är ju främst de, alltså urfinnarna. Närpes och den delen, det är ju ändå svenskt. Det är ju ändå liksom den västra längan. Mm. Där många svenskspråkiga befinner sig i Finland. Så där finns det nog en större samhörighet. Men om man tar sig in i landet, då är vi ju, alltså de svenskspråkiga i Finland är ju inte speciellt omtyckta av då de finsktalande. Som ändå är en väldigt stor majoritet. Nej, men så är det ju. Generellt är det ju så. Det finns kommer inte ihåg vad ord, det finns ju ganska fula slangord som de kallar dem svenskspråkiga. Så det, nej, det är inte så populärt. Och sen är det också så att jag är inte helt säker, men om du är finsktalig så måste du också plugga svenska i skolan.
Ja, ja. Mm. Visst, visst.
Men vi behöver inte, alltså så här, jag studerade lite finska i skolan, men du måste inte göra det, det är inte obligatoriskt. Så liksom, där blir det väl någon sorts clash också.
Mm. Alltså ålänningar behöver inte...
Nej.
Och inte, inte de som...
Nej, jag vet inte, jag vet det. Vi säger ju på fastlandet, säger man ju.
Ja, det, ja, ja. Det är ju samma definition som vi jobbar med på Öland. När man,
ja,
är där.
Ja.
Att, men det är inte lika dramatiskt liksom, avstånd som mellan Finland och
vilka
Åland.
Vilka språk måste man plugga där?
Man måste bara ha en större förståelse för livet på landet när man är nere på Öland.
Ja.
Och det jobbar jag med.
Ja, det hedrar vi.
Tack. Om ni vill får ni gärna gå in och prenumerera på vår YouTube-kanal. Och ni är faktiskt många som kollar på oss där och det ökar hela tiden, vilket är väldigt, väldigt roligt. Och idag då ska vi försöka...
Får jag lägga till där?
Uh-huh.
För det är jag som brukar vilja få dig att säga det här.
Uh-huh.
Det var första gången, då började du snacka någonting om att 50% såg det att det står. Uh-huh. Och då började han dra David med någon dragning. Ja, och 50% har ökat i tittningar. Uh-huh. Det är ju...
Det stämde ju då, enligt Anders.
Ja, okej, det kanske du gjorde. Men det som var hela grejen var att det stod ganska tydligt i körelse att ungefär 50% av de som kollar är inte prenumeranter.
Exakt.
Och då får man ju gärna klicka i den.
Ja.
För att vi ska få fler prenumeranter, här, helt enkelt, som man har koll på vår kanal.
Anders då, som är vår grå eminens, väldigt sällan här på morgonen, men ändå alltid närvarande. Han gillar ju det här med siffror. Och är mycket bättre än vad jag är.
Ja.
Jag är kanske lite mer kreativ.
Du sa ju nyss att du var väldigt bra på att tolka siffror.
Ja, men det är också. Alltså tolka dem. Ja, precis. Men inte ta fram dem.
Nej,
ja,
precis.
Vi ska prata med Alexandra Jonsson. Som är korre i Spanien. Och sen ska vi höra det här sjuka grejen som pågår i Norrköping. Mm. Där IFK Norrköping har under en tid räddat undan Sylvia som haft ekonomiska problem. Och nu fått för sig att försöka då flytta Sylvias verksamhet, A-lagsverksamhet, till Linköping. Och Stångebro United tror de heter. Och Stången, det här är ju ån som går igenom. Mm. Och du har hört Lasse Winnerbäck någon gång.
Ganska lite.
Ja,
faktiskt.
Men han kanske har fladdrat förbi.
Ja,
och han brukar ju sjunga om Stångebro.
Mm.
Tanken är då att man flyttar A-laget dit, för den här Stångebro United har bara en ungdomsverksamhet, och så flyttar de Sylvias verksamhet dit. Det här är ju väldigt mycket modern fotboll, och det känner IFK och Norrköpingssupportrarna. Det här är inte okej.
Mm.
Så de försöker stoppa det här och skäms över att IFK och Norrköping beter sig på det här sättet. All right, vi tar oss över till lite grann av det som hände igår, och enligt The Times så har Portugal och Spanien gått ut med nyheten att Ukraina kommer gå med i deras gemensamma bud att få VM 2030. Och de står ju också emot bland annat Saudiarabien i det här budet. Så det blir ju väldigt intressant att se nu. Jag är väldigt svårt att tro att... För visst är det så att det kommer till... Är det Frankrike eller vilka som har 20... Alltså efter Qatar... 2026 där ju.
Precis.
Så var,
med den Nordamerika.
Exakt, ja. Med Mexiko, USA och Kanada som har det.
Mm.
Och sen borde det vara kanske tid för kanske Europa. Eller den afrikanska kontinenten som skulle kunna köra det som är där efteråt. Men det blir väldigt intressant att se med liksom, nu när du sitter med all fakta. Och allting som har hänt. Och alla de placeringar av VM som har varit. Hur FIFA agerar runt framåt nu. När Saudi ligger tillsammans med Grekland.
Ja.
Bland annat i det hela. Och så dyker det här upp. Någon form av då Spanien, Portugal som kastar in Ukraina. För kanske öka chansen att få det liksom så.
Visst, det känns som att de kryddar lite. Då kommer ha en kvartsfinal.
Ja, exakt. Och egentligen vad de än gör så tror jag att folk kan bli lite så här arga över valet.
Mm.
Att nu så tycker alla att Portugal och Spanien borde få. Att det är lite, man lider ju med Ukraina på alla sätt och vis.
Exakt. Ja. Men det känns ju som att jag har ändå förtroende för FIFA. Jag tror att de har fått en sist.
Skojar du med mig?
Ja, men, alltså, jag tror att nu har de för första gången riktiga ögon på sig. Det har de inte haft tidigare i liksom, valet av VM. Ta Qatar, det var ganska tyst om det där och då. Så jag hoppas att liksom, det har hänt. Det är det.
All right, vi är liksom ändå inne på Spanien, så tycker jag vi ändå ska ta oss an liksom den spanska fotbollen ordentligt då, och göra det tillsammans med Alexandra Jonsson som är bosatt i Vigo i Spanien. Det är fina grejer. Blåser inte lite väl mycket likt det gör på Öland just i Vigo?
Så farligt skulle jag inte säga att det är, utan det är värre om man kommer upp mot A Coruña, utan Vigo ligger liksom som en bukt. Så man får ändå mycket bättre väder här än vad man får i resten av Galicien.
Surfar du?
Nej, det gör jag inte, men det skulle inte vara helt dåligt om man gjorde det när man bor här.
Nej, precis. Jag har ju varit på väg dit för att just ägna mig åt sådana här vattenaktiviteter. Men det är ju lite grann av en badkruka, så kommer inte hela vägen upp dit. Ja, nej, vi ska inte prata om det nu. Hur mår den spanska fotbollen?
Ja, det är väl en bra fråga som alltid. Men jag skulle säga att den mår okej. Okay. Kunde mått bättre, kunde varit sämre.
Vad har de för utmaningar som du ser?
Om man kollar på ligan i sig, så är den ganska långt ifrån den nivån den var för några år sedan när spansk fotboll totaldominerade. Och där har det varit ganska tydligt när det kommer till Barcelona, Real Madrid och Atletico att de har tappat. Men det som jag tycker är intressant är egentligen resten av ligan. Jag tycker i början av att de här tre tappade så kändes det nästan som att många av de andra lagen var på väg uppåt och hade liksom momentum och någonting på gång, och att man kanske kunde få en mer intressant liga. Men nu är vi lite tillbaka, även fast de topp tre kanske inte har blivit betydligt bättre igen, så har de andra snarare tappat, och det finns inte den här samma nivå som tidigare. Och det kanske man kan se specifikt i Europaspelen, där de spanska lagen alltid dominerade, och då inte bara det här topp tre, utan även om man kollar på Europa League och så vidare, och att där har de det tuffare nu, så att det finns en del att se över och försöka lista ut varför man har tappat, mer än kanske att man har tappat de stora stjärnorna i de stora lagen. Men vad är det liksom i resten av ligan som har hänt?
Är det en diskussion som pågår just om, för det är klart att vi har pratat här i Sverige om Premier Leagues ställning nu, och konstaterar vi ganska snabbt att det rör sig om de liksom ekonomiska fördelen de har. Men hur går diskussionen i Spanien? Är det att då de måste bli bättre på att utveckla spelare, eller är det så att de ser att de måste hitta vägar att få in mer pengar i systemet?
Det är väl pengar det handlar om, för om man kollar på att utveckla spelare så är det nog få länder som är lika starka som Spanien är på den nivån, och där är man fortfarande väldigt duktig. Och har många klubbar som håller en väldigt hög nivå. Vad som kanske händer där mer ofta nu än vad det gjorde tidigare, att man tappar spelare tidigare till andra ligor och till England och så vidare. Att man kanske inte lyckas behålla dem lika länge. Om man tar en klubb som Barcelona till exempel, så har ju lite den här anknytningen när man är i La Masia till att spela för Barça lite försvunnit. Det är liksom inte lika viktigt längre, för att man kanske också tar in mer spelare på ungdomsnivå utifrån. Sen har du ju andra klubbar som Real Sociedad, där det är väldigt svårt att sno deras spelare på ett annat sätt, för att de har en annan anknytning till klubben. Men den är väl mer ovanlig idag än vad det har varit tidigare. Jag tror att det är också ett problem. Men sen är det ju det ekonomiska, där La Liga liksom inte har någon chans mot Premier League. Och där har man ju på något sätt, trots att man har haft en väldigt mycket sämre situation ekonomiskt och inte varit lika smart i hur man får in pengar och promoter sin liga och så vidare, trots det, nog mycket tack vare att man är så duktig på att skapa egna spelare, varit den bästa ligan i världen, vilket man nog inte kan påstå att man är längre. Så det är väl en liten kombination av det, men det är ju framförallt det ekonomiska, där man nu börjar liksom se den här stora klyftan som egentligen finns.
Och då vet vi ju också att ett sätt att råda bot på den klyftan är ju den här superligan som bland annat då Real Madrid och Barcelona backade. Där ändå, om man då börjar liksom grotta ner och se hur den ekonomiska verkligheten ser ut, så förstår man ju på något sätt den, inte paniken, men den frustrationen som Florentino Pérez, presidenten i Real Madrid, känner när han ser vad som händer i de andra länderna. Den här superligan, vad jag förstår, är ju inte helt död i skallen hos, ja, men till exempel Florentino Pérez, alltså presidenten i Real Madrid. Och verkar inte vara lika som hatad nästan då som är i många andra länder, utan det finns en större acceptans för den i Spanien. Har jag uppfattat situationen rätt då?
Ja, det skulle jag säga. Vad du har i Spanien är ju att det är väldigt många som antingen är Barcelona eller Real Madrid-supporter, och även om de kommer från någon annan del av Spanien så brukar man säga, fråga direkt egentligen, är det Barca eller Real Madrid, även om deras första lag kanske är Cadiz eller Granada. Och det gör väl också att då fler som backar de här lagen som skulle vilja komma in i en superliga där det betyder så mycket, och då har du inte den samma fanskapet skulle jag hellre säga som du har när du supportar ditt lokala lag. Så jag tror att det kan mycket väl också påverka att man kanske har lite av en annan bild. Sen finns ju fortfarande de klubbarna som är så mycket emot det som det bara går, och där du har en helt annan typ av fanskara. Det är lite, Spanien är ett väldigt speciellt land, för det är ett väldigt uppdelat land. Där man, kulturerna är väldigt olika, där man tänker väldigt olika, där man beter sig väldigt olika. Så att det är också väldigt svårt när det kommer till Spanien att säga så här tycker man i Spanien. För att det skiljer sig väldigt mycket mot hur de tänker i Basken, mot hur de tänker i Andalusien till exempel. Men det finns väl, som du är inne på, kanske en annan typ av acceptans för att man har ett annat sätt. Man följer fotboll i många delar av landet.
Man tar Champions League som spelades igår, så lite överraskande kanske var att Barcelona då förlorade mot Inter, givet hur Barcelonas form har varit inför det här och Inter hur de har sett ut. Hur har den förlusten tagits emot i Spanien?
Om jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt väldigt dålig koll på det, för jag satt igår och hade fullt fokus på Atletico och jobbade den matchen. Men såg väl lite grann efter den matchen på spansk TV, och det är såklart att det är mycket frågor mot Xavi och det är en stor förlust så att säga, när man då har sett Barcelona och tror att de kanske är på väg till lite säkrare mark och lite mer mot vad man ska förvänta sig av dem. Men sen är det ju också den kaosen som har pågått i Barcelona, och innan Xavi tog över också, så är det ju en rejäl uppförsbacke han redan har. Men det är ingen tvekan om att det är en förvånande förlust så att säga.
Men och liksom, hur ser de på Xavi och hans tränargärning? Alla vet ju vad han levererade som spelare, över 700 matcher tror jag för klubben och så vidare. Men liksom, vad är den liksom allmänna bilden av han som tränare? Har den börjat sätta sig på något sätt?
Lite grann. Han har ju, i och med att han är Xavi, den klubblegenden han är, så kommer han ju in i det jobbet i en lite annan situation än vad någon annan tränare skulle göra. Dels så har han på ett sätt ett större förtroende redan från början, men sen samtidigt också kanske större press att, speciellt efter vad Guardiola gjorde som tränare i Barcelona, att man liksom förväntar sig att nu ska undret ske. Och de som är väldigt insatta inser att det han har gjort på så kort tid är ändå väldigt imponerande, för Barcelona var riktigt körda i botten på alla möjliga sätt man kan tänka sig när han kom in. Och han har ändå liksom börjat lyckats vända på det, få saker och ting att falla på plats, och man kan se hans idéer bakom det, och framförallt mer än det taktiska och fotbollsmässiga, så är det väl det liksom vid sidan av planen, där han har fått en spelare som Dembélé till exempel att hitta rätt och bli, som hade det väldigt tufft och var på väg bort och hade tänkt lämna, men som övertalades av Xavi att stanna och nu blivit en väldigt viktig spelare för dem. Att han vid sidan av planen har varit väldigt viktig i de här personliga relationerna med spelarna och även de yngre spelarna, att få in dem i laget. Och jag tror att det är väl det man främst har sett hos honom, och den vikten som hans historia med Barcelona och förstående för klubben har i de lägena så att säga.
Sen kommer det uppgifter nu om, apropå då Barcelona och stjärnor, att Messi då gör den här säsongen i PSG för att sen komma hem till Barcelona igen. Hur mycket ligger det i det här egentligen?
Därifrån den uppgiften kom den journalisten är en journalist som har väldigt stort förtroende, och speciellt när det kommer runt de argentinska spelarna och runt det argentinska landslaget. Så därmed så finns det i alla fall i Spanien väldigt stort man tror väldigt mycket på de här uppgifterna. Samtidigt så har det tidigare kommit då från Messi-lägret att han inte kommer göra något beslut förrän efter VM. Så det är möjligt att vi inte får veta någonting säkert förrän efter VM, men att det redan nu kan vara på gång. Och det är inte speciellt förvånande om det skulle bli av att han kommer tillbaka. Och då tror jag igen, även om Xavi redan hade kommit till Barcelona när han lämnade, så hade det inte så mycket att göra med hur han lämnade och hur det blev lite tvunget att han skulle lämna. Så jag tror där är också en kugge, att det är just Xavi som är tränare nu, gör att man ser att Messi vill komma tillbaka och att Xavi också vill ha tillbaka honom, såklart.
Ska vi ta från en superstjärna till en annan, kanske vardande stjärna, den unge herr Svedberg. Numera du och han bor i samma by, eller stad, kanske man ska vara lite snäll att säga. Hur går det för honom?
Ja, det är en bra fråga, för att det finns få klubbar skulle jag säga som är lika stängda som Celta de Vigo.
Varför är de det för?
Det är den största frågan som ingen här riktigt förstår. Men just nu skulle jag nog säga att de till och med är värre än Real Madrid. Men det är väldigt svårt för någon att få till några intervjuer överhuvudtaget. En som är B-lagsspelarna har de helt plötsligt bestämt sig att där ska det inte heller gå. Innan brukar de ha presskonferenser med spelare varje vecka. De finns inte längre. Och det hade de med B-lagsspelarna, men de har de tagit bort nu igen. Tränaren tvingar att göra en presskonferens innan match. Den kör de digitalt. Så man får inte komma till presskonferensen.
Mäktig hybris ändå de har som klubb, eller hur? Vi kanske är dåliga på planen, men vi ska fan vara en stor klubb med allt vi gör. Vi stänger ner, vi kör liksom silenzio stampas och grejer. Och alla bara, varför gör ni det för? Spänger av, vi är en stor klubb. Vi är Celta.
Det är lite så. Alla träningar är stängda. Normalt sett brukar man ha de här 15 minuterna man kan komma och ta bilder och få lite rörliga stillbilder. De finns inte heller, utan istället skickar de ut.
Egna bilder på det, ja. Här är när vi käkade i morse.
Men vadå, hur tas det emot egentligen då, alltså lokalt? Jag menar, så fort det händer någonting kring allsvenska klubbarna här och man inte är så öppen mot spelarna, det kanske man inte är heller, då blir det ju ett jäkla hallå, ja, ändå. Hur tas det emot där nere?
Ja, och det är väl lite problemet i Spanien att journalisterna vågar inte riktigt klaga på det offentligt. De klagar på det internt, så att säga. För att klubbarna här har en tendens att då ta bort de möjligheterna de har att få till en intervju och så vidare. Om man tar Real Madrid, där är ju värst på det kanske. Att har någon skrivit en artikel som kritiserar Florentino Pérez eller vad det kan vara, då får du inga intervjuer. Jag tror Marca hade, jag vet inte om det fortfarande är så för Marca, men jag vet att för några år sedan i alla fall kan vara möjligt att det fortfarande är så, att Marca, som är liksom den största tidningen när det kommer tillbaka Real Madrid, där de får inga intervjuer överhuvudtaget med Real Madrid-spelare på flera år, för att de har väl läckt saker eller skrivit någonting eller varit på något sätt. Och det var ESPN förra säsongen, trots att de hade rättigheterna till La Liga och då liksom ska få spelare i flash efter matcherna. De fick inga Real Madrid-spelare för att det var någon på argentinska ESPN som hade vloggat någonting om Franco och Real Madrid. Då tog Real Madrid bort all access, eller de fick bara göra borta lagets spelare i sådana här flash-intervjuer. Så att det är mycket sånt i Spanien, och tar man just Celta de Vigo så har man ju hela fadäsen med Santinina som åkte fast för sexuellt ofredande från en situation, jag tror det var 2017 eller något, men de hade rättegången förra säsongen, och där försökte jag gör någon artikel om det inför det för att liksom förstå. Försökte hitta någon som hade bevakat allting när det hände och fram till nu, journalist eller så i Spanien som man kunde snacka med för att få lite information. Och då spelade han Valencia. Jag kollade med journalisterna i Valencia. Det var ingen som hade skrivit om det. Det är ingen som ville ta i det. Alla artiklar man kunde hitta var liksom nyhetsbyråer. Inga journalisters namn på. Kollade med journalisten i Real Madrid där det hände. Det fanns ingen, kollade med lokaljournalister här som jag känner i Vigo. Det var ingen som ville prata om det, ingen som ville baka det. Och det handlar just om att liksom, börjar man sig gå in i sådana kontroversiella grejer eller klaga eller så här, så tar klubbarna väldigt lätt ifrån dig de access du vill ha. För att, och jag tror problemet där ligger att klubbarna förstår inte att de behöver media. De förstår inte att de behöver den här publiciteten. Och det ser man ju till exempel med Celta de Vigo här som stänger ner allting och gör det så svårt som möjligt för dem att få till någonting egentligen. Och det är för att de fattar inte hur det hjälper dem att få den här publiciteten. Och därmed så använder de sin power så att säga mot journalisterna. Att om de klagar för mycket eller för tydligt, ja, men då kanske den journalisten hamnar längre ner på prioritetsskalan när det väl ska ges intervjuer och så vidare.
Men vad landar vi nu i kring Viljot Svedberg?
Ja, att ingen vet. Ja. Han finns tydligen, han är tydligen i Vigo, ja. Men ingen vet hur det går för honom. För att han får inte berätta och ingen får titta på det. Och i och med att han inte spelar i A-lagsmatcherna så mycket, så kan det vara så att han inte spelar alls.
Han kanske inte är i Vigo.
Han kanske inte är där. Men vi vet att hans pappa är där i alla fall.
Nu ser jag att Spanien är liksom en minst lika kontroversiell VM-kandidat som Saudiarabien.
Ja, de har blivit det. Ja. Ja, de har stängt ner allt. Ja. Precis.
Men hur är det Willett? Han är inte ens registrerad för att få spela med B-laget, va? Eller hur är det?
Men det var väl någon miss de hade gjort, va?
Ja, så det är ju lite ett problem. Så det vi egentligen vet om hans situation är liksom... Kudette pratade om det för någon vecka sedan där han sa att så grejen är liksom att det inte är han som har värvat Viljot utan det är sportchefen. Och här har vi en annan problem i just Celta att de jobbar lite för sig själva inom klubben. De jobbar liksom inte tillsammans. De har inget, och detta har varit för några år nu, att de har ingen så här tydlig bild av vad de vill skapa eller projekt. Så man ser ofta på deras värvningar att det är väldigt mycket, det finns ingen idé bakom värvningen. Det kan vara väldigt intressanta värvningar som för några år sedan när de värvade Rafinha, de värvade Denis Suarez, Nolito kom tillbaka. Det var liksom väldigt många stora namn och intressanta spelare, men sen om man kollade på spelarmaterialet så var det, men det finns ingen bredd här utan alla de här spelarna är exakt samma typ av spelare som spelar nästan på samma position. Det är liksom inget tänk utan det är snarare vilken spelare är mest eller exciting för fansen att vi tar in istället för vilken spelare är det som passar bäst i vad vi vill skapa. Och där har de ingen bra dialog oftast med tränaren. De har sett i Celta att de har bytt väldigt många tränare från de senare åren. Kudette är faktiskt den som har klarat sig längst. Och det har just varit för att tränarna har börjat klaga på att de inte får in de spelarna de själva vill ha. Och här har vi sett, verkar det då som att det är klubben som har valt att ta in Viljot utan, och Kudette har egentligen bara gått med på det, sägs det, för att han redan pratade spanska. Och där vad Kudette nu sa senast var att anledningen till att Viljot inte har fått spela för att han anser inte att han har nivån för tillfället för att spela i La Liga. Han säger inte att han inte kommer få några spelminuter, men han hade önskat att han var registrerad med B-laget så han kunde spela där istället. Så att det är ingen tydligt om att han kommer få speltid inom kortaste tiden, och då har det börjat diskuteras här i alla fall om man kanske ska låna ut honom, men det är någonting Celta säger att de inte ska göra. Sen får vi se om det stämmer eller inte, men där är ju situationen att han spelar inga matcher som han kan inte spela med B-laget. Och det han gör i träning kan vi inte se. Så det är väldigt svårt.
Vad sa man när han kom? För jag menar, han har ju såklart all respekt för att han är 18. Det är, man kanske inte ska ha för den här liksom förväntan på att han ska spela alldeles för mycket. Men han kommer, jag menar 5 miljoner euro, det är inte lite pengar för Celta Vigo heller. Det är en ganska stor värvning för dem. Vad sas det när han kom egentligen?
Nej, men exakt. Det är väldigt mycket pengar för Celta Vigo att lägga ut. Och då handlar det mycket om att det här spelare för framtiden, vilket också visas med det långa kontraktet. Och i Vigo var ju folk väldigt, tyckte det var väldigt spännande värvning, just för att man lägger så mycket pengar på en så ung spelare. Så där fanns det nog lite mer förväntning att han skulle få spela. Men sen samtidigt så var det också väldigt mycket kritiska röster just på grund av att det är Kudette som är tränare. För han har tidigare visat att han inte ger de unga spelare chansen speciellt ofta i Celta. Att det är liksom även spelare från den egna akademin, men också andra unga spelare som har värvats och sen inte fått chansen och sen lämnat. Så det liksom, kommer han verkligen få speltid? Och nu visar det sig att nej, det får han inte. Men Men från Celtas håll så att säga så är det hela tiden att detta är en värvning för framtiden, detta är inte en värvning för nu. Och det sa Kudet också, att det är det klubben har sagt till, dem, att, till honom, att de förväntas inte att se någonting egentligen från Viljot den här säsongen, utan det är mer framtid som de tänker. Men sen kan man ju undra hur mycket hjälper det att utveckla en spelare när han aldrig får spela några matcher. Hade man då registrerat honom till B-laget hade det ju varit en helt annan diskussion och en helt annan situation.
Mm. Härligt. Låt oss höras fler månader på detta sätt. För det var väldigt intressant att höra om det som händer nere i Spanien och fotbollen där. God morgon på dig, och sen så ses vi framöver. Ha en bra dag.
Detsamma.
Ja, med kvällens höjdare då, som vi gör tillsammans med Telia och ATG. Och om man pratar om matcher ikväll, så kan jag tipsa om alla där hemma sätter sig ner och kollar Chelsea. Det finns ju ingen finare lag att titta på. Fina spelare, fantastiska supportrar. Och så mycket kärlek som bara snurrar runt Stamford Bridge och London.
Det finns inte ett enda ont ord att säga.
Nej, jag gör inte det. Mot Mordor, Milan, ska de möta, alltså, som är bara fullt av hat och smuts och grejer. Så att det här är ju, det här är verkligen en kamp mellan ont och gott. Mm. Och den sparkas igång klockan 21:00 på Telia. Den får man inte missa.
Nej, den ska jag faktiskt se.
Ja, vad härligt. Sen har vi City i Köpenhamn, bara för att se hur många mål Haaland gör. För
det här måste man ju liksom vila honom.
Varför ska han vilas? Han kommer vila under hela fotbolls-VM.
Det är sant. Och ska ju slå alla målrekord. Alltså det är väl så här med de här spelarna, det är bättre, och även fast det kanske kan slita lite att som tränare, det är bara att slänga ut dem.
Mm. Och varför ska han liksom så här, kör?
Alltså, jag kan ju se positivt. Det var ju kul om han liksom tvålade dit danskar med liksom 7 mål. Mm.
Fast gillar man norrmän bättre än danskar?
Ja.
Det är för att du är från Värmland. Mm. Mm. Jag gillar ju Danmark väldigt mycket.
Mm. Har det med Öland att göra?
Nej, det har det inte att göra. Nej, utan jag tycker bara ett land där man på riktigt kan säga till någon att de ska hålla käften och det ändå är trevligt.
Ja.
Håll din käft, vad är det med...
Men jag tycker här, alltså det var så, när ska Alvarez någonsin få starta om man inte får göra det här hemma mot Köpenhamn?
Men han kan ju få en plats på kanten ändå. Alltså, det är väl bara för Grealish eller Foden om någon ger plats, tänker jag.
Ja.
Grealish känns det som att någon som kan hoppa den här matchen.
Eller tvärtom, det är nu han behöver liksom komma igång.
Fast de står ju där nere och parkerar bussen. Den danska bussen kommer ju stå där nere, djupt ner i eget straffområde. Och så kommer de sparka undan bollen så är det någon jävel som springer på det. Det är ju så matchbilden kommer att vara.
Ja, men det...
Vad tror du? 70% bollinnehav för City, eller?
Nej, mer tror jag faktiskt.
Det
kan vara mycket mer. De är ruskigt dålig form också, Köpenhamn. Ja. Det kryssas och torskas varje match nu. Men kör Haaland, ta av den i halvtiden. Mm. Det har vi gjort 3 mål.
Sen har vi, tycker jag, en superspännande match. Benfica som har gått jättebra i ligan mot...
Och ändå i Champions League.
Mm, verkligen.
Ja, men ja, precis. Mm. Men jag tänker, ligan är ju på något sätt ett tydligare lackmustest på ett lagsform än hur det gått enstaka matcher. Mot PSG som, ja, man alltid tror att man vet vad man har dem, men man vet aldrig vad PSG är någonstans. Det är lite grann vilket humör de är på.
Mm. Det ska bli spännande match. Benfica är lite mitt lag i år. Jag tror de vinner ikväll.
Ja, du hade väl dem på din långtid där, som att de ska sluta gå vidare.
Ja, gå vidare i gruppen. Mm. Så att det är mina killar.
Mm. Mm. Så vi kollar då på, för det är ju så att myggan värmer ju bara upp nu, utan det är efter VM som han ska leverera. Igår så blev det ju det som jag trodde, crash and burn. Men idag är det ju Big Nine. Och så här har du fördelat tecknena. Och hur går dina tankar?
Jag tror det blir målrikt ikväll. Mycket överspel. Men Chelsea-Milan tycker jag känns väldigt öppen. Jag hoppas på mål. Det var lite brist på tecken.
Det kommer bli mål.
Ja, Real Madrid ska vi klara av Shakhtar. Men det är också 2 lag som gör så jäkla mycket mål. Så att jag hoppas på ett kryss och 3-3. Och sen wildcard på Benfica. PSG 1-1, så att säga. Jag tror Benfica vinner 3-2. Men jag vågar inte spela ut det där. Sevilla, så är jag otroligt dålig form.
Mm.
Men hemma mot Dortmund, ja. Mm. Så vi hoppas på inget kryss helt enkelt. 1-2 över under. City är solklar, de vinner med 7-0. Juventus kör också solklar, men sen frågan om de går över eller under, där var jag tvungen att gradera. Burnley Stoke, ny manager i Stoke, torska 4-0 i helgen. Burnley med company tuffar ju på med mycket kryss, så etta kryss. Rotterdam, Millwall, ja, jag vet inte ens.
Nej, den åker man inte ens grottan med dig.
Och Watford med ny manager mot ett hatlaget Swansea. Så etta kryss och överspel.
Mm. Gud, Watford. Men Watford går väl ganska bra, eller?
Nej,
eller?
Nej, de bytte manager nu helgen. Han
vann.
Ja, då vann de rätt stort, ja, exakt.
Men jag har haft 12 managers nu, permanenta managers, sen, vad är det, säsongen 15, någonting sånt. Mm. Den som har suttit längst har suttit typ 60 matcher.
Mm. Det är ju MFF-stylish.
Ja. Ja. Och nu är det Slaven Bilic, va?
Ja, exakt. Ja.
Men det är, jag tycker, Sevilla där, det är ju verkligen liksom vinna eller försvinna. För,
ja, precis.
Så det känns som att antingen så är spelarna där, ja, och liksom backar upp på någon, då blir det vinst. Eller så är det liksom...
Och då, ja, då är det över. Ja. Jag hoppas krysset kan tas bort. Ja. Det är chansen med en gubbe där.
Mm. Dortmund torskade väl i helgen också. Så
torskade
det är helgen. Två ganska formsvaga lag.
Ledde och torskade Dortmund också. Mm. Vilket jag vänder mig nervös. Mm. Men,
det är två opolitliga lag.
Ja, ruskigt opolitliga. Ja.
Till skillnad från dig och mig,
så, ja, men exakt.
Sjukt stabila och pålitliga människor. Så här är det, du har ju då slängt in 2304 rader. Och det här tänker vi att man kan tjacka andelar till.
Ja.
Och de kostar 120 kronor styck. Och vill man vara med då så kommer man in på dob.one/big9. Och klicka på fotbollsmorgon CL eller skannar in en QR-kod.
Exakt, kolla. Och den är här vid Per. I bild.
Där.
Ja, vid min hand här.
Ja. Så är det.
Mm.
Ja, det här är ju kinesiska för mig. Ja. De brukar kalla mig för boomer utan någon konstig anledning på jobbet.
Ja.
Vad är det du brukar störa på? Att jag har penna och papper? Störa på?
Ja.
Och att jag skickar...
Men vi har ju också börjat uppmärksamma ganska mycket saker som sker i programmen. Så vi håller på att bygga upp en bank. Igår var det ju, du blir yr av tv-spel och, ja, och det var det ena och det andra. Och det känns som att det har snappats upp också ganska i den breda massan. Så det är ganska kul. Ja, och det är inte riktigt... Robin har ju kört en del Nile City-referenser som det känns som att du inte varit helt med på. Och sådär. Så.
Nile City är ju för fan min grej.
Okej, okay. Säg ett datum.
Det är våran.
Våran?
Vi är väl den generationen som...
Jag, alltså jag är markant yngre än dig till att börja med.
Vad säger du?
Jag är rätt mycket yngre än dig.
Så att vänta, lugn.
Vi måste börja där, det är väldigt konstigt när vi är lika gamla.
Det är så roligt att två personer som är födda ett land om man inte vet om vi är födda sitter och bifar om vem som är yngst och äldst.
När du är gymnasiet tycker jag fortfarande typ mellanstadiet.
Nej.
Jo, det är ändå,
ja, det är
det är ändå otroligt.
Låt oss släppa det.
Fast
det
är finns lika
fall, det finns i alla fall, det finns i alla fall andelar att köpa.
Häng på vinnartåget, jag tror det. Ja. Ikväll som aldrig.
Ja. Jag ska rygga det här, jag ryggade det igår.
Ja. Ja.
Gjorde du det? Ja. Ja, det gjorde inte jag. Nej. Ja. Det gör jag. Däremot så ryggade jag Hoffman i måndags.
Ja.
Satte på riktigt 10 kronor och fick ut 58.
Ja, det var riktigt snyggt den tippen. Jag hade ett hörnproblem igår.
Ja.
Det var mycket ursäkt igår, men hörnan var ju otrolig alltså.
Ja, men där vände väl...
4-1 i hörn i halvtid. Ja. Så till nästa gång jag kollar så står det liksom...
4-10.
Ja, 4-10.
Ja, så grann. All right, utöver myggans system, om man då är osäker på myggans form, som inte jag tycker man ska vara, utan den är on point.
Binai-formen
är exakt, alltså. Den är som den ska vara. Så finns det andra spel...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. Bygghandel med stort K.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Och då är det Sabri, han är ju i samma form som myggan ungefär. Kalle, bra form.
Han gick bra i helgen. Ja. Eller han satt, jag tror han satt där 8 och 9. Det de föll på var de spelade överspel i Barça. Exakt. Mallorca. Nej, ja, de spelade borta mot Mallorca. Det blev bara 1-0.
Så Kalle är ju stark. Sen finns ju Axel där. Han,
vet han är här emellan.
Ja, han så. Är ja. Axel. Mm. Alltid så här, ja men 3 plus. Mm. Och sen Fabian Jalkebo, det behöver ni inte backa alls. Det är bara han som kommer sitta med den. För han är katastrof på detta. Så är
så
det.
Så de har ju också lagt sina system. Och ska sägas att de kommer ju köra en
watch-along ikväll. De ramar in selkvällen och det är start 19.30 och då är det Axel som sitter där med hela sitt gäng. Så ni kan ju liksom följa dels det förfallet, hur de tippar.
Det är det jag tänker då, att då ska man ju rygga myggans system och vara med och sitta i chatten. För jag tror de brukar använda, prata ganska mycket med chatten och så interagera med den.
Mm.
Och då kan man sitta där och bara pumpa att man är på teammyggan.
Ja, exakt. Mm. Teammyggan är viktigt. Ja, vi är fotbollsmorgon i teammyggan.
Ja,
så enkelt är det. Och du måste vara över 18 år för att spela. Och om du upplever att du har problem med spelandet så finns stöndidien.se till hands. Så här är det. Den 100 år gamla Norrköpingsklubben IF Sylvia har, som idag snurrar runt i Division 1 Norra, har under sedan några år tillbaka varit samarbetsklubb till IFK Norrköping. Och i förrgår så rapporterade Norrköpings tidningar att Peking vill flytta Sylvia till Linköping. Vi pratar om det. Och låta den 10 år gamla klubben Stångebro United ta över verksamheten. Och det är då en förening som inte har något seniorlag. Och enligt tidningen har flera möten hållits mellan klubbarna och olika intressenter. Och om flytten blir aktuell så skulle Stångebro United ta över Sylvias plats i Division 1. Till Fotbollskanalen säger IFK Norrköpings klubbdirektör Mikael Sturehed att uppgifterna är felaktiga. Nyheten har ju då fått kritik såklart från många, i synnerhet från de engagerade supporterna i Peking Fans, som vi ska prata med alldeles strax med Sebastian Bengtsson om det hela. Men det intressanta är att representant från Stångebro United däremot säger i ett sms till redaktionen att ingenting är klart eller beslutat, men det finns en dialog om att utveckla samarbete mellan Stångebro United och IFK Norrköping, säger de alltså till redaktionen då på Fotbollsmorgon. Det intressanta med det här, det är ju att det är någon som ljuger, om man börjar med det. Och om det nu är så att den här flytten är på gång, så är det som vi konstaterade tidigare, att det känns liksom lite shady. Men det är vad vi tycker. Ja. Jag vet väl också att Sebastian Bengtsson inte heller är helt för denna flytt. Och ni har ju också uttalat er och sagt att det här är ingenting som ni vill vara en del av, eller vara delaktig, eller att Norrköping IFK ska vara, Sebastian. Kan du bara utveckla dina tankar och känslor runt det här?
Nej, men lite som vi kommunicerade ut från Peking Fans där i samma kväll. Det vart ju väldigt upprört i inte bara i vår styrelse, utan liksom IFK-led, de breda IFK-leden. Som jag har känningar och kontakter i, liksom att det ser fruktansvärt illa ut med sättet det kommer ut på, och med vad det är man vill göra i ett första läge. Sen som du gick igenom här så har det ju dementerats en omgång, men det kom väl ut en ny intervju i Norrköpings tidningar typ en timme senare med samma personer som inte alls var lika dementerande. Så att det är svårt att veta exakt vart de står, men att någonting i den här stilen är på G pekar ju allting mot. Det IFK säger pekar mot det som du berättade nu från Stångebro, det hade inte jag hört. Det pekar ju också i den riktningen, och jag vet att NT, läste jag nu på morgonen, de står också på sig att de vet om att den här typen av arbete på något sätt har jobbats med inom föreningen. Och det är klart det är upprörande. Det finns ju någon idé, det här vet ju ni om som rör er i fotbollskretsen, men det finns ju någon idé om att fotbollssupportrar alltid ska vara så glada hejer och gilla allt ens förening gör. Men vi är ju de största kritikerna på många sätt också. Och för min del så tycker jag att jag tycker man kan, jag är inte medlem i Sylvia och det var många år sedan jag var på en Sylvia-match, men det är väldigt lätt att känna med en liten förening som blir behandlad på det här sättet.
Men jag tänker Sebastian, det har ju stormat i klubben, eran klubb då, med allt med Peter Hunt och styrelse som skulle ut och ja, du kan det här bättre än vad jag gör, men du är fullt medveten om det. En ny ledning kommer in och sen dyker här upp efter ett tag. Hur påverkar det här förtroendet som ni medlemmar har gentemot de som styr klubben?
Ja, negativt såklart. Och förra våren var det ju en kort nyhetscykel om att det hade diskuterats flytt av idrottsparken också. Det är också en sån sak som alltid kommer landa dåligt. Lite oavsett vad man har för motiv bakom det. Att man ens funderar på det är ju varningsklockor som heter duga. Samarbete med Linköping, om vi ska liksom bredda det här, så är det väl där någonting som IFK skulle kunna göra. Ta marknadsandelar av större delar av regionen och sådana saker. Men då måste man från föreningens sida förstå hur det kommer landa hos medlemmar och supportrar. Och kanske ta lite höjd i sin kommunikation och se till att det inte kommer ut via tidningen. Vi hade ju ett medlemsmöte i föreningen för en månad sedan. Där hade ju en sån här sak kunnat lyftas om man vill ta kommando över kommunikationen. Nu tvingas de vara reaktiva och i min mening gör man inte särskilt bra heller, eftersom att det kommer ut blånekanden efter att man först har avböjt att kommentera och sen så kommer ut uppgifter som inte alls rimmar med blånekanden heller.
Men om vi backar bandet lite ändå till när det var ju rätt många som drev på att Peter Hunt skulle bort, det skulle till förändringar i klubben och det blev så. Och nu är de nya inne, du nämner eventuellt att de har hårt för fingrar på att flytta på parken, den här delen dyker upp nu. Sparkad tränare och så vidare under säsongen. Sportsligt kanske inte gått så bra som jag hoppats på. Liksom, vad tror du om den här nya ledningen? Har de liksom det som krävs för att leda klubben framåt i en anda som ni engagerade medlemmar känner är rätt?
Jag var ju mitt inne i den där Peter Hunt-smeten, så det pratade jag gärna om. Mm. Drivande i det som vi kallade kamrat. Uppropet som samlade medlemmar och drev opinion där. Att föreningen gick vidare från Peter Hunt var rätt alldeles oavsett vart vi hamnat nu. Det var nödvändigt där och då. Man kan inte veta vad som kommer härnäst.
Varför var det så viktigt? Alltså, nu ställer jag som utifrån perspektiv så också.
Vi var i ett läge där vi riskerade att förlora i princip all personal och resten av styrelsen. Det var arbetsmiljöproblem. Ja, det var en lång vinter alla hade förhoppningar att det skulle bli bättre än vad det blivit nu, men det handlar ju om att liksom behålla många människor i föreningen eller behålla en människa, och det tycker inte jag är ett så komplicerat val. Sen så i en perfekt värld hade Peter Hunt kunnat backa undan själv och så hade vi kunnat ha ett renare avslut. Nu blev det ju inte så, och det har väl gjort kanske överlämningen till nya styrelsen svårare också. Inte för att försvara dem allt för mycket där som blivit dåligt där, men de hade kunnat få bättre förutsättningar de med. Om vi pratar om det nya så har vi från vår sida jättebra samarbete med den personen som sitter i styrelsen som är kontakt mot medlemmar och supportrar. Det funkar superbra, det är en helt ny nivå inom föreningen. Men som sagt, det görs ju grejer som inte känns helt hundra heller.
Hur känns relationen mellan klubben och supportrarna nu då? Blir det här lite som ett bakslag då?
Det tänker jag att det blir. Sen så ska vi inte måla fan på väggen. På många sätt har vi bättre relation med IFK än vi haft liksom, någonsin. Med väldigt många människor inom föreningen som är, som verkligen har puls på vad föreningen betyder för människor och supportrarnas roll i allt det här. Så att väldigt mycket funkar väldigt bra också. Det mesta funkar bra. Nu blir det här en sån... det lägger ju som en liten blöt filt över allting. Och sen när det dessutom gått dåligt sportsligt så blir väl folk kanske... Det är lite enklare att bli arg över det också.
Men om du sätter in i klubbens situation här nu, vad tror du man vill få ut av att flytta Sylvia till Linköping? Vad tror du, vad är fördelarna som de ser det?
Ja, men marknadsandelar eller så, få bredda upptagningsområdet, kanske få företag i Linköping och vilja sponsra IFK och sådana saker. Vi är ju notoriskt dåliga på marknadssidan. Och som sagt, det här tror jag att man kan få förankrat hos medlemmar och supportrar utan att det blir några jätteramaskrin, men då behöver det göras på ett bra sätt.
Så att egentligen
och flytta en förening.
Jag förstår dig rätt. Så du är egentligen inte emot att Sylvia flyttas, utan det är på det sättet som det görs?
Jo, jag är jättemot att Sylvia flyttas.
Jag tänkte väl.
Det hade jag varit, alltså så här, för min del, och det hade jag varit om, alltså, vi behöver inte att blanda in IFK i den här. Jag är emot hela den grejen med ta över platser i seriesystem och sånt. Det går, för min del, nu är jag fotbollsromantiker och tiden sprungit ifrån mig rätt mycket. Men jag tycker inte om, jag tycker man ska, tävlingen är liksom helig. Vill du bli bäst i Sverige, då får du börja med ett lag. Alltså, om Sångebro vill ha en elitsatsning, ja men börja om i division 6, division 7 då. Då får ni köra det långa spelet som alla andra. Jag tycker inte om den här typen av flyttar överhuvudtaget.
Nej, I hear you.
Mm. Var du på plats när Peter Hunt gick på planen och skrek "It's time to get Ramble"? Turn around. Are you ready? Turn around.
Självklart, det var ju en otrolig stund.
Ja.
Nu har vi gjort både tröjor och låtar och bärkassar av med det citatet. Det är väldigt levande här nere.
Ja, jätteroligt. Ja, men jag var ju faktiskt nere och snurrade runt parken. Du kan tänka vilken match det var. Ni förlorade mot ett mäktigt lag från Stockholm.
Mm-hmm.
Men det stod med några grejer. Dels så tycker jag det var jävligt skön stämning runt arenan. Det har alltid varit det när man drar dit. Och när vi åkte därifrån, tillbaka till Stockholm, så var vi så här: shit, vilken mäktig arena det ändå är. Man kan traska dit, det ligger i stan, det ligger fint. Och jag blir helt där kallsvettig när jag hör att någon överhuvudtaget tänker tanken på att flytta ifrån parken. Det är för mig som helt galet. De har liksom inte förstått någonting, utan det ska ju snarare vara tvärtom, att så länge vi någonsin kan så ska vi spela här. Dels då såklart det historiska, men också att den ligger ju så jävla härligt. Alltså just den här promenaden upp till parken, det är ju någonting som man, som nu när AIK har flyttat och spelar på Friends, så är det inte direkt att man traska bort dit, utan man landar in på någon jävla...
Du njuter när du kliver igenom mål och
skandinavier. Ja, men man får sånt i huvudet utav hela det där. Och sen så traskar man där i Norrköping, så blir man... Ja, men kom igen, uppskatta det ni har.
Ja, precis. Vad tror du nu om sluttampen på Allsvenskan för Norrköping?
Jag tillhör ju den lilla minoritet av supportrar som aldrig har varit särskilt orolig i år. Inte för att jag tyckte att vi har sett så bra ut, utan för att det har varit lag i botten som har varit så dåliga att där ska vi inte kunna hamna. Jag tänker att ska spela av säsongen, förhoppningsvis ta några placeringar uppåt så att det ser lite bättre ut. Sen så tänker jag att det är en rejäl utrensning som behövs. Vi har haft ett par fönster i rad som i min mening har varit för dåliga.
Även sommarfönstret, tänker du? Alltså, ni fick ju in klassspelare i somras.
Ja, jag skulle säga att det var första gången vi blev bättre egentligen sen Linus kom hem den sommaren 2020. Men då blev vi bara bättre på pappret, för vi förlorade ju alla matcher vi spelade den hösten. Men det är liksom att en kontinuerlig försämring av truppen. Sen får man ju fundera på, liksom, det kanske inte är realistiskt för oss att ha en topp tre trupp längre. Det, alltså vägen upp kanske är för stor. Vi kanske ska ta några kliv i taget.
Tusen tack för att du var med den här morgonen, Sebastian.
Ja, tack, jag
hoppas att ni får ordning på det där nu med Sylvia och allt det som snurrar. Och se till så att ni blir kvar på parken.
Ja, men där kommer vi vara. Då kommer den där hundstormen som var den vintern. Det kommer inte vara någonting mot om vi behöver bråka om parken. Där kan jag säga.
Har ni röstat? Det är ju bara en fråga från ett annat håll. Hur har er klubb ställt sig i VAR-diskussionen? För det ska ju upp nu. Är ni en av dem som har årsmötesbeslut på att aktivt arbeta mot
VAR? Vi har haft motioner uppe. Jag tror vi två tillfällen. Och föreningen har, styrelsen har hänvisat till någon utredning som skulle göras via SEF och att man inte ville ta ställning. Så att vi står ju inte på någon sida än som förening. Sen var vi ju väldigt nära att få igenom den här motionen i vintras ändå. Blev vi väldigt glada av att se spelarna från både herr och dam som stöttade, och de i regel röstar de ju inte på årsmöten, de sitter ju med, men i den här frågan brydde de sig om utan någon press eller liksom någon, det var ju inte någon som hade haft ett samtal med dem, utan de klev in själva, och det var ju väldigt uppmuntrande, måste jag säga.
Så är det, tusen tack Sebastian och ha en bra dag.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Från Sebastian så har det dags att välkomna in Oliver. Kan vara släkt med Sixten Jernberg. Men vi ska göra sådana här, vet du, My Heritage. Alldeles strax på honom.
Ja. Live.
Live, ja, i
studion. Det är det jag ska göra idag.
Doppar nu för fan, din jävel. Och nu är det dags för Division 6-fotbollen.
Att summera den.
Ja, för att den säsongen den går ju i mål väldigt tidigt. Tråkigt nog. Det borde vara fler matcher i Division 6 och Division 7.
Ja, tycker jag.
Bara pågå och sådär.
Ja, verkligen. Ja, nej, men precis. Det har ju blivit dags att summera den här säsongen som vi har hoppat på och följt några lag. Vi har ju sammanställt en serie av de bästa förlorarna i Sverige i Division 6. Som
man också kan säga i DN.
Ja, exakt, jag precis komma till det. Ja. DN och Sydsvenskan tyckte det var, verkligen tycker att det är en bra nyhet. Så att de gjorde ett litet reportage om just Venestad som vi har uppmärksammat väldigt ofta här.
En fråga från mig är ju då, nu när du vet att DN ändå liksom på något sätt är att fingra på din tabell. Blir du lite så här nervös att du skulle få tabellen fel med tanke på att det är fina DN och de kan ju inte ha fel i tidningen?
Nej, precis.
Eller på sajten.
Det är därför jag sitter och skakar lite nu. Du märker det. Ja, nej, men det är klart det är så. Ja. Det är klart det är så. Men de har ju, följde ju Venestad, de har ju toppat vår tabell genom hela säsongen. De har ju varit väldigt bra på att förlora, får man ändå säga. Och man kan ju prata om att kanske Venestad har fått lite för mycket uppmärksamhet till slut till och med. Så därför är det ju väldigt skönt att kunna konstatera att vi till slut fick ett väldigt episkt avgörande i vår serie här. För nu när samtliga matcher är spelade så fick vi till slut en annan vinnare.
Ja.
Det är alltså Järpås IS som går om Venestad och vinner Sveriges bästa förlorare.
Ja. Järpås, de har alltså
med minsta möjliga marginal.
Ja, vi ska gå igenom det här. Det här är ju smått otroligt, va? För att Järpås har noll vinster. De har noll oavgjorda. De har 20 förluster. Gjort 10 mål och släppt in 206, vilket gör att de hamnar på en målskillnad av minus 196. Venestad, de har 0 vinster, 0 ogjorda, 22 förluster, 5 gjorda mål, 201 insläppta, vilket gör att de hamnar på exakt samma målskillnad. Så vi har att göra med två lag som alltså slutar på 0 poäng och minus 196 målskillnad. Men då är det ju så här att Venestad har ju liksom, de är ju de mesta förlorarna. Mm. De har ju förlorat 22 matcher. Men Järpås är ju egentligen bäst på att förlora, för de har ju ett sämre snitt per match.
Exakt.
Och det vi vill vara, liksom komma fram till är ju egentligen, det är ju de bästa förlorarna. Järpås är ju per match bäst på att förlora. Kul detalj, Järpås från Lisch. Som, ja, då blir Otto glad som sitter här och proddar. Han är också därifrån. Och kopplingen därifrån. Otto gjorde ju succé i lägerdivisionerna igår, David.
Ja, mål-Otto kallas han för nu. Otto spelade en match igår mot ett lag som jag inte vet vad de heter. Men då, Framsteg heter de ju. Ottos lag vann med 17-1. Och Otto gjorde två mål. Så att nu
mål nummer 16 och 17.
Ja, det var faktiskt inte det. Men det var helt obetydliga mål högre upp. Så att han går runt nu och kallar sig själv för mål-Otto. Vilket är väldigt underhållande.
Ja. Men när man summerar säsonger, då hör det ju till att man kommer med lite utmärkelser. Inte bara konstatera vilka som vinner. Så vi har tagit fram lite priser till vissa som utmärkt sig i år. Vi börjar väl med skytteligan helt enkelt. Där vi har kollat igenom samtliga lag i vår tabell. Vilka som har gjort flest mål. Och då har vi tre personer som landar på 5 kassar. Det är Elias Bolin från BK Spark. Det är Osman Sheikh Mohammed från Blomstermåla. Men sen är det då en kille
otroligt
som har, det måste vara svensk seriesystems bästa namn.
Skoj, du har inte hittat på det där?
Nej. Han spelar i BK Spark och han heter Ned Månriddare.
Det är så bra så det finns inte.
Ja. Ja, vi måste alltså bara stanna till där.
Jag vet inte, vi kan gå vidare från det där. Då. Det är så bra. Vi måste kolla upp honom.
Han vinner alltså. Jag säger, de andra två har gjort lika många mål, men jag vill utse Ned till skytteliga vinnare ändå.
Mål Ned.
All respekt till Elias Bolin, men...
Ja, nej. Det ska väl sägas också att på delad andra plats på 4 mål så har vi Amor Faslinovic från Blomstermåla. Vi har Alla Ayoub från Blomstermåla. Och Johannes Hansen från Järnarps GIF. Och där vill jag också stanna till för... Johannes Hansen vill jag ge utmärkelsen årets mål till. Egentligen inte för att... Alltså han gjorde ett mål mot Hovs GIF. Eller Goif, ursäkta mig. Jag vet inte så jävla mycket om det här målet egentligen. Jag har inte sett ett enda mål i den här serien.
Men det är årets mål.
Men det är årets mål för att på svenskfotboll.se så står det att det här är ett frisparksmål. Och det räcker fan för mig. För att oftast i de här lägdivisionerna, det kanske ni vet om som har varit där, Otto till exempel. Så är det ju... Frisparkarna är ganska svaga. Ja. Och vi har fått in ett exempel på det som vi kanske kan kolla på också. Så här brukar det se ut. Någonstans där.
Och applåder.
Byte, hörde det? Killen sa, kan vi inte kolla på den igen? För det är ju, visst är det någon som ropar fan också precis när han drar iväg?
Precis. Vi kan kolla en gång till.
Det var så nära.
Ja, det är alltså spelare som han heter William, spelar i division 6. Oklart vilket lag dock, men han drar alltså en frispark över mål. Han drar den över säkerhetsnätet. Liksom, det där ser ut, jag spelar handboll i mitt liv ganska mycket. Och där jobbar man ju effektiv speltid. Men i beachhandboll i vissa turneringar, där har man en gemensam klocka som tickar ner på alla matcher. Och då finns det ju lite sånt här knep man kan göra för att döda lite tid om man möter Lugi eller något lag som man liksom verkligen inte vill bli förnedrad av. Då är det ju bara att missa med flit. Alltså dra bollen så långt bort som möjligt för att bara bli av med så många som kunde. Det är lite det som jag känner med William. Det är den känslan jag får för William här.
Jag tror att det skulle funka i teorin, men när man ser liksom hur de reagerar här så känns det som att de... det här är inte att göra, liksom skapa tid, utan det är för att göra mål.
Ja. Nej.
Får jag skryta lite?
Absolut.
Jag var med och spelade i laget som gjorde årets mål i division 6 2015.
Okej. Okay.
Det var årets sista match. Vi fick straff i slutet. Tror vi ledde med 2-0. Så hade vi en kille i laget, han är blind. Så fick gå upp och liksom, ta straffen. Alla ville filma det här för att se liksom, hur det gick. Och satte den. Så den blev, det blev ju viral. Och årets mål, det är från 6.
Det var det. Fantastiskt. Ja. Det är väldigt kul att vi har faktiskt en ganska, alltså nästan, eller snarlik historia också.
Du stod i mål den matchen.
Nej, men vi har ett annat pris. Säsongens förbättringspotential har vi valt att kalla det här. Och då ska vi tillbaka till Venestad. Det här är ett klipp som de la ut på sin Instagram. Det är så här att i den näst sista matchen för i år så utsåg de en straffskytt. De hade inte fått några straffar innan. Men då bara för därför när de hade bestämt sig för att nu ska vi sätta en straffskytt. Då får de såklart straff i den här matchen. Och då är det då mittbacksgeneralen Marcus Vidal som kliver fram till 11-meterspunkten för att slå sitt avlossa sitt allra första skott på mål för säsongen. Och då tog alla upp.
Är det Vidal som i Vidal eller är det Vidal med två L? Så det blir liksom ett svenskt Vidal.
Nej, det är Vidal som i Vidal. Oh. Ja. Och då tar ju folk fram mobilkamerorna såklart och vill liksom få det här på film. Och, men det är kanske inte så exakt som planerat. Vi kan se hur det gick också.
Ja! Nej!
Nej, efter oss.
Nej.
Det är ju kul att man får en chans att sätta sitt första skott på mål för säsongen. Kanske är mål.
Ja, alltså gör det bara.
Gör det bara. Men han drar den alltså över ribban. Så att det är förbättringspotential helt enkelt där på Marcus Vidal, hoppas på förbättring nästa säsong.
Jo, Degerhamn är ju från Öland och jag brukar hänga där nere och har ju noterat lite grann att de kallar sig själva för Degis, lite sådär. Och såklart så vill jag åka ner och kolla på matchet, liksom, om det hade varit någon match heller, men det, de spelade inte, tyvärr, så jag kunde inte se. Men jag gick ju såklart in på alla deras plattformar och försökte följa laget, alltså vad händer. 18 juni hittade jag en, liksom, någon form av matchrapport. Och då skriver de, och det är jättefint liksom, arenan och du vet så. Idag följer vi med flaggan i topp. 05 speglar verkligen inte matchbilden, utan grabbarna spelar med pannbenet. Det är riktigt inspirerande att se hur laget växer match efter match. Snart är laget fulltaligt igen efter skador och avstängningar. Och då kommer årets första trepoängare. Degis i våra hjärtan.
Ja, magiskt. Fin.
Den kom ju aldrig. Just det. Utan de låg kvar på 0 poäng hela säsongen. Så det är så jäkla härligt med den här liksom, tron på att snart vänder
det. Det är därför det inte kom någon matchrapport efter 18 juni.
Nej, det är helt enormt. Och så står de då med 7 gjorda och 109 insläppta. Och tänker på det viset, nästa år, då jävlar kommer den. Det här var jäkligt bra. Mm. Vi måste ju hitta någonting nytt nu när vi lägger ner Division 6-fotbollen. Ja. Skulle man inte kunna göra liknande grej fast i liksom, kanske det brittiska seriesystemet under vintern?
Ja. Sunday League.
Ja, men de är lite för dåliga. Men alltså, det finns ju liksom vilka... Ja,
nedersta Vanarama.
Just det.
Men typ där nere. Mm. Och botanisera. För de kan man säkert få med på länk också. Ja. Någon jävla lad. Ja. Får vi tänka på att de ligger ju en timme efter oss.
Ja, precis. Ja, det blir lite svårt.
Ja, inte för oss. Men för dem blir det väl ännu mer trötta. Ja. Det kan bli bra. Finns det någonting du vill säga innan du knyter ihop Division 6-säcken?
Nej, men det är väl egentligen bara ett stort, riktigt stort tack till allihopa. Dels till alla Division 6-gäng där ute som vi har varit inne på, som är de stora hjältarna inom svensk fotboll, som faktiskt går till knyta på sig skorna och benskydden och strumporna varje helg för att liksom
förlora.
Men också till alla som har skickat in dels tips och videos och historier. Det har varit väldigt kul att ta del av. Och fortsätt med det.
Ja, och nu kommer ju alla avslutningsfester och galor och sånt där. Vi vill gärna ha liksom innehåll från galorna. Eller...
Galorna i klubbstugorna.
Ja, och även om det är så här årets, vad det nu kan vara. Och om det är någon som har något bildbevis på att det liksom har varit en helt enormt mål. Mm, ja, men då vill vi ju se det såklart. Mm.
Eller en frisparksmiss. Hellre det, kanske.
Ja, hellre något dåligt. För det är roligare att grotta ner sig i folks misär än när det går bra för människor.
Men vi måste ju ändå landa lite kanske i, vi kommer ju aldrig in på gårdagens Champions League.
Nej, men jag tänkte vi kommer nu när vi ska prata lite. Ja.
Som en övergång från en frispark till en annan, då kan man ju ändå kanske nämna Trents frispark.
Ja, Liverpool Rangers var en bra match tycker du?
Jag körde den som en liten second screen. Eller jag hoppade runt ganska mycket. Jag kollade på Inter Barça och sen så hoppade jag runt lite. Sen jag var över en sväng och kollade på Napoli. Jag menar, att de åker till Amsterdam och kör över Ajax med 6-1.
Mm. Den är sjuk.
Ja, men alltså,
Ajax är ju 1-0 också i matchen.
Ja, det är helt fel. Men finns det... Alltså, Napoli är ju just nu det hetaste laget i Europa efter Manchester City. Alltså, så är det ju.
Det måste vara så. Ja. Alltså det här, på den här matchen igår manifesterar ju det verkligen. För Ajax var ju, okej, men inför säsongen så trodde man kanske att Ajax skulle ta ett litet steg ner. Skulle vara ett lite svagare Ajax. Man tappar halva laget i princip. Men så går man in gör det bra i ligan, men framförallt i Champions League. Tvålar dit Rangers i första matchen med 4-0. Gör det bra mot Liverpool på Anfield där de får ett liksom, mål i baken i slutminuten. Och så nu 1-6. Mm. Det är liksom... Så som Napoli nu flyger, som också har tappat, jag menar Koulibaly, Insigne. Ja, liksom.
Man tänkte, det var väl känslan inför säsongen med Napoli också, att man tänkte inte att Napoli skulle ta nästa steg, eller det var inte min känsla i alla fall kring Napoli, verkligen att de skulle ta nästa steg den här säsongen med de tappen som du nämner. Mm. Liksom. Men det är sjukt imponerande faktiskt. Med den säsongen.
Men har man inte haft det i tränaren Spalletti? Mm. Han har ju perioder fått sina lag. Och alltså när de har spelat bra så har de spelat nästan inte galaktiskt bra. Mm. Och att det är det vi ser nu, att ja, men när han får tid känns det som, och liksom lite trygghet, så är det här resultatet som kommer ut. Mm. Sen är inte jag lika övertygad om att Napoli är, alltså, det är deras år.
Men det är väl, hela grejen med Neapel och klubben, att det håller inte över en säsong. Mm. Men som de flyger just nu.
Jo, och då tänkte jag komma till det. Just det med hur de flyger. Jag är ganska överraskad att City spelar så pass bra som de gör. Det här alltså VM-uppehållet, det känns som att de pratar före och efter. Mm. Och det är ju klart att för några veckor sedan så var det Bayern München. Vi var så här, wow, shit, vad håller de på med? Det här ser ju hur bra ut som helst. Och så har de fallit tillbaka lite grann nu. Så att, men jag håller med, de ser ruskigt fina ut, Napoli, men... Man undrar också de här klubbarna som sitter normalt sett lite lugnare september, oktober och sen så börjar de varva upp för att det känns som att de stora lagen går ju bara för att toppa februari framåt för Champions League-spelet och se till så att man ligger tillräckligt nära toppen för att inte...
Med undantaget för antagligen i år då, eftersom att många spelare ska eller arbetar sig för att få en plats i en VM-trupp. Det måste ju ändå på något sätt ha en påverkan.
Alltså, de som jobbar för en plats i truppen utav de etablerade, det tror jag är på marginalen. Alltså som är på gränsen att ta sig in i ett VM-lag. Utan det är väl snarare att de mindre nationernas ytterkantspelare på något sätt kämpar för att ta den platsen. Sen tänker jag att för en del lag så är det ju mindre belastning och påfrestning under VM än när det har varit under en... om ligan bara hade snurrat. Mm. Nu är det ju... Ja, det är ju inte att det är tre matcher i veckan för dem som det är normalt. Så jag vet inte hur mycket VM kommer slita förutom att det blir fler matcher. Mm. Men jag ser inte att VM som så just nu kommer påverka. Men det är väl i så fall slutet på säsongen om den blir väldigt lång. Mm.
Men är den tesen verkligen så att VM kommer slita så mycket egentligen? Många lag, eller majoriteten av lagen kommer ju spela ett gruppspel och sen är det ju slut. Mm.
Precis, och sen så, jag menar jämförut, tar du engelska ligan, jag menar där i december spelar du ju tre matcher i veckan i princip. Nu under VM, det kommer vara två matcher. Så att för många där som går långt är det kanske lite lugnare schema. Men ja, det är väl uppbrottet i sig. Jag menar, det är ju verkligen uppdelad säsong för efter. Det ger ju också möjligheter för, det ska ju verkligen bli ännu mer spännande den här säsongen. För ta liksom Nottingham till exempel, köper in 25 spelare. Det kan man ju inte göra en vanlig säsong. I en sån här säsong, kanske. Mm. Du har liksom 1-2 månader mitt på säsongen där du kan spela ihop.
Mm. Du kan, och det kommer bli intressant också att se vilka förändringar som görs på tränarposterna till VM-uppehållet i och med att du får det som en ny försäsong där. Och kanske att du får hem rätt mycket spelare till din verksamhet under VM.
Man kanske i vissa fall också släpper en del diskussionen att det kanske inte är så fysiskt ansträngande. Men vi har ju sett exempel på till exempel då Mohamed Salah. Mm. När man förlorar till exempel då en final. det var en helt annan Salah efter den finalförlusten. Och ja, men eller till exempel nu i EM, de pratar om hur kommer straffmissen från Saka påverka hans säsong. Sådana där frågor måste man också ha med i beaktning, att hur lätt är det att växla över till, okej, nu är det ligaspel, eller nu är det ligacupen, eller FA-cupen, eller Copa del Rey, eller vad det nu är. Men jag har för ett tag sedan åkt ur mitt kanske sista VM i karriären. Det där är ju också någonting som
ska det där är jag liksom superrädd för ut i Tottenham perspektiv. Mm. Alltså, vad har vi? Finalen är 2021. Första gången i Premier League är Boxing Day. Mm. Vad händer med liksom, ja men Kane missar straff i finalen, kommer inte vinna ett VM-guld. Mm. Fyra dagar senare ska han stå
alltså, det är lugnt, England kommer spela vinna i år, så det är en konstighet.
Hoppas inte det.
Jag tror England lyckas tidigt.
Nej, aldrig liv. Jag blir mer stressad över att för både våra lag är liksom, som vi håller på, är ju beroende av väldigt duktiga, några engelsmän. Ja. Jag tänker bara mer som den här festen och den, liksom den här baksmällan som det kommer vara i dubbel bemärkelse när de kommer hem med kuppen, alltså med pokalen. Det stressar ju mig.
Ja, sant.
Så är det. Imorgon är vi tillbaka igen. Då är det torsdag. Då är inte jag eller Per här. Vi kör ju våra fina onsdagar.
De är väldigt fina.
Lite högre nivå på onsdagar än de andra dagarna.
Tycker jag.
Men Jesper är här. Och sen så är Niemi här.
Ja. Petter är här.
Petter Landén. Och Josefin är här. Så att det är liksom en uppställning ungdomar som tar över studion imorgon. Det kan gå precis hur som helst med vad heter det? VR och QR och allt möjligt som finns där ute.
Så
det kan bli, det kan bli vad som helst i fotbollsmorgon. Men vi äldre tackar för den här veckan. Och är tillbaka för min del på måndag, du på onsdag. Och tack för att ni har tittat. Hej då!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.